pengar kunna hjälpa. Lars Palmgren för Ekonomiekot i Havanna.
Ekonomiekot presenterat av Åsa Sandler.
Den mänskliga faktorn, ja det är ju den som väldigt ofta sägs vara anledningen till olyckor och tillbud. Men i dagens Vetandets värld ska vi få höra forskarna som inte alls tycker att det är så. De menar tvärtom att antalet olyckor skulle kunna minska om man tog med mer mänsklig faktor i våra säkerhetssystem. Och att ange mänsklig faktor som orsak till olyckor, ja det är allt som oftast inte rätt. Håkan Svensson är redaktör för dagens program.
Klockan är 12:30, det är dags för nyheter. En buss med ett 50-tal passagerare körde av E4 E20 söder om Arboga strax före klockan 12 idag. Bussen har enligt SOS Alarm slagit runt och ligger på taket. Den exakta omfattningen av olyckan...
När det har hänt en större och allvarlig olycka så sätter man snabbt igång en mängd olika utredningar för att ta reda på hur och varför olyckan kunde ske. Utredningar som förhoppningsvis ska kunna hjälpa till att undvika att liknande olyckor sker framöver. Och ofta blir förklaringen till olyckan att det var den mänskliga faktorn som var orsak. Och det är om den mänskliga faktorn som dagens Vetandets värld ska handla. Först ska vi ta reda på vad man menar med den mänskliga faktorn i de här sammanhangen. Daniel Hummerdahl är knuten till Trafikflygarhögskolan vid Lunds universitet och forskar kring den mänskliga faktorns roll vid olika former av olyckor.
Jag skulle påstå att den mänskliga faktorn är en förklaringsmodell som vi använder för att förklara varför det blir fel.
Kan man förklara det med den mänskliga faktorn då?
Jag skulle vilja svara nej på den frågan.
Men varför använder man det då?
Ja, jag tror för att det är ganska bekvämt och det indikerar att vi har någon typ av förståelse för varför det blir fel. Så då tar vi till människan som förklaringsmodell.
Ett bekvämt sätt att förklara en olycka på är alltså en definition på begreppet mänsklig faktor. Men enligt många forskare så är det ingen bra förklaring. Sidney Decker, som är professor vid Trafikflygarhögskolan, får förklara varför han inte tycker att det är någon bra förklaring.
För att det finns ganska få möjligheter att få bättre system om man bara skyddar på mänskliga faktorer. Alltså, man ska faktiskt titta på systemet, på situationer som uppstår där människan befinner sig i. Alltså, och titta på dem istället. För att tar man bort mänskliga faktorn och inte de bitarna i situationer som ställer till problem alltså, och sätter dit en annan människa, då får hon samma problem. Och det bara upprepas hela saken, upprepar olyckan, upprepar problem. Så att skydda på mänskliga faktorer, det hjälper ingenting för att skapa säkrare system. Det är sanslöst.
Forskningen på Trafikflygarhögskolan är inte begränsad till olyckor inom flyget, utan man studerar förklaringar och orsaker till och åtgärder för att undvika de flesta former av olyckor. Och mycket ofta ligger tyngdpunkten i sådant arbete på att studera tekniska, organisatoriska och andra former av system som människan befinner sig i. Fungerar de väl och det ändå händer en olycka? Ja, då är det den mänskliga faktorn som har varit framme, enligt många utredare och forskare. Men den förklaringen ifrågasätts nu allt mer. Många forskare menar nu att man mycket mer måste titta på hela situationen och hur system och människa fungerar ihop. Sidney Decker får förklara de två olika synsätten.
Ja, den motsatsen mellan de två är baserad på två helt olika synsätt på vad som gör och det skapar säkerhet och risk i de här komplexa systemen. Det ena synsättet är baserat på att systemen är egentligen säkra. Vi kan bygga säkra system, vi skapar regler och procedurer och tekniker som funkar jättebra. Men sen kommer människan och hon ställer till med jätteproblem. Hon underminerar den säkerheten som vi inbyggt alltså. Och det ställningstagandet leder till a fixed repertoire av åtgärder som om man skulle få bort den mänskliga faktorn genom att introducera mera teknologi och mera procedurer och straffa folk och träna folk och sådana bitar. Alltså. Det andra synsättet är helt tvärtom. Alltså. De påstår faktiskt, och det kallar vi för det nya synsättet i mänskliga faktorer, eller human factors, alltså, att systemen de är inte i för sig säkra. Det är de inte. Systemen de är trade-offs, de också. De är en balansgång mellan säkerhet och ekonomi och andra faktorer. Och efficiency och sådana saker. Även i vården, flyg, tåg, allt. Alltså. Och att vi behöver faktiskt människor för att få allt att funka. Vi behöver människor för att få säkerhet i de här systemen. Människor skapar säkerhet genom sitt agerande. Det är ställningstagande som faktiskt ger oss möjligheter att göra systemen bättre genom att titta på människan. Så på det sättet kan man påstå att jo, 100% mänskliga faktorer, det vill vi ha, för att då kan man skapa säkerhet.
Men alltså, så att egentligen så borde det vara eftersträvansvärt att säga att ju mer mänsklig faktor vi har, desto säkrare blir samhället.
Så är det, det stämmer. Ja. Ju mer mänskliga faktorer man har, ju bättre, ju säkrare man kan göra systemet. Men man ska förstå den mänskliga faktorn. Man ska förstå vad det innebär. Man ska förstå hur man kan stödja människan i hennes arbete.
Enligt det nya synsättet så blir förklaringen att den olika orsakades av den mänskliga faktorn ofta en alldeles för lätt och bekväm förklaring. Man lägger all tillit till system, fungerar de bra, ja då var det människan som gjorde fel. Men man borde enligt det nya synsättet inte nöja sig med det, utan gå vidare och se på varför människan gjorde fel. Historiskt har dock tron på teknik och system varit så stor att man på olika sätt försökt att så mycket som möjligt eliminera den mänskliga faktorn. Daniel Hummerdahl, forskare vid Trafikflygarhögskolan.
Ja, till att börja med så har man försökt att ersätta människan med maskiner i form av automation som på något sätt ska ta över människans uppgift och rationalisera bort den. Men det finns ett antal problem med att man försöker ersätta människan för just den här arbetsuppgiften. Och det tas uttryck på det sättet att arbetsuppgifterna förändras. För någonstans så måste arbetet göras i alla fall. Man måste styra maskinen och då uppstår nya problem och nya sätt att göra fel på om man så vill. Så det har visat sig att det är inte så framgångsrikt att automatisera bort mänskligt beteende.
När man ersätter människor och maskiner i olika sammanhang och de inte fungerar, ja, då är förklaringen ofta att människan inte kunde förstå och handskas med maskinen. Och skulden för felen som uppstår, de läggs på människan. Men det är långt ifrån alltid att det är så enkelt. Alltså den mänskliga faktorn kan ju vara orsak till väldigt mycket. Det behöver inte bara vara olyckor, utan vi kan ju göra fel. Vi kan glömma saker och så. Då skyller vi ofta på att det var den mänskliga faktorn. Vi ska titta på ett exempel här. Vi står vid en bankomat. Här är en kund som ska ta ut pengar här. Nu ska vi se hur det går till. In med kortet. Och så trycks det på knappar. Nu ska man vänta. Och så trycktes koden. Och sen ska man trycka på beloppet. Och så klar. Och så väntar man. Och väntar. Och väntar. Och så ska snart ta ditt kort. Störa. Och vänta på pengarna. Här har man då tänkt ut något alltså. Men det händer, vet jag, att man glömmer sitt kort. Och du hade, Sidney, ett exempel på att i USA så hade man byggt automaterna på ett sätt så att folk glömde ofta sina kort. Och då sa man, vilka klantskallar, de glömmer kortet. Men det var inte människornas fel.
Då började vi utreda och då fanns det faktiskt en knapp på de här automaterna som sa fast cash eller snabba kontanter. Och om man tryckte på den knappen efter man satt in kortet, tryck på knappen, då får man en snabb 50-lapp, 50 dollar i handen, boom. Och sen kom 50-lappen först och sedan kom kortet. Men jag var ute efter att få snabb cash och vill jag det så är den på väg, så jag glömmer kortet. Och det var intressant, för det är kontrasterande med det andra där man faktiskt, som Daniel nu gjorde här, alltså han knappade in det beloppet han ville ha och sen kom först kortet. Och först efter han plockar ut kortet kommer kontanten fram, så han har redan kortet i händerna alltså. Så det betyder att de här mänskliga felhandlingarna, de är ganska förutsägbara egentligen. De är inte så dumma faktiskt, de är systematiska och relaterade till hur vi utformar systemet. Och
Så här har man då tänkt i USA att normalt på de automaterna så gör man som vi gjorde här. Sticker in kortet, sen så kommer kortet först och så kommer pengarna sen, för då har man stoppat in. Men nu var det bråttom, då trycker man på en knapp, snabba pengar, uttaget 500 kronor eller så va. Och så kommer pengarna först och då rusar man för att man har bråttom. För då är det proceduren tvärtom och så tror man att man har tagit kortet.
Precis, det stämmer precis bra. Och sen kan vi skylla på människor. Ja, men glöm inte kortet, det var dumt. Glöm inte kortet, men det gjorde vi inte. Det var systemet som lurade oss på det sättet. Alltså. Det är helt beroende på hur de här rutinerna utformade i de här olika situationerna. Alltså, så ska vi ändra på det, så ska vi ändra på situationen, på designen. Ska vi inte ändra på människan, så, för att då kan vi tjata hur mycket vi vill. Men det spelar ingen roll. Alltså.
En sjuksköterska på Länssjukhuset i Kalmar åtalas nu för att ha vållat en 3 månader gammal babys död. Det var förra året den lilla flickan avled sedan hon fått en 10 gånger för hög dos av ett kramplösande medel. Sköterskan som blandade medicindosen räknade fel.
Ett annat sätt att reducera människans roll i syfte att undvika olyckor kan kallas för bestraffning. Den som anses ha gjort fel bestraffas och kanske till och med tas bort från arbetet för att visa hur det går när man gör fel. Och så hoppas man att det exemplet ska göra att andra undviker att göra fel. Men även om man relativt ofta ser exempel på olika former av bestraffning så är det inget bra sätt att arbeta, menar Sidney Decker.
Ja, det ser man faktiskt i vården, även i Sverige tyvärr, och det ser man i andra världar också. Och det vi har sett är att det är ganska kontraproduktivt egentligen. Alltså. För det som händer i de här systemen är att så fort folk ens hotas med bestraffning så går rapporteringsvilja och vilja att dela med sig att det finns problem, systematiska problem. Den går ner, man pratar inte, det blir jättemycket hemlighetsmakeri, det blir mörkertal. Det är bara negativt faktiskt att försöka bestraffa. Och det hjälper inte heller. Får man bort den där personen som var inblandad i någon olycka eller någon incident genom bestraffning, då betyder det inte att det inte händer igen, inte inträffar igen. För det kan de samma villkoren för att olyckan eller incidenten kan inträffa. De finns kvar. Vem som än befinner sig i den situationen.
Att träna människor för olika situationer som kan uppstå, det är ett annat sätt att försöka eliminera den mänskliga faktorn. Men många menar att det inte går att träna för alla olika situationer som kan uppstå. Och då är det heller ingen riktigt bra sätt att eliminera den mänskliga faktorn på. Daniel Hummerdahl berättar om ett fjärde sätt som man försöker eliminera den mänskliga faktorn med.
Ja, att skriva väldigt noggranna procedurer om hur arbetet ska gå till har varit ett sätt som man försöker ta bort den här variationen som finns i mänskligt beteende. Och det har ju lett till nya svårigheter istället då, för då stänger man in människan och då tar man bort en anpassning och det fina som att ha människan i systemet.
Ge något exempel på där man skriver in procedurer. Vad menar du? Checklistor eller vad menar du?
Ja, precis. Checklister och det kan vara alla typer av instruktionsböcker om precis hur man ska bete sig i en viss given situation.
Det finns beredskapsplaner där allting är liksom så här gör och det finns en kedja. Är det ett sätt att skapa en procedur där man ska ta bort den mänskliga faktorn?
Oh ja, och det finns stora tjocka böcker om regelverk och inom flyget till exempel hur man ska förhålla sig till. Om A händer så ska du göra B, händer C så gör du D. Men så händer G och då finns det ingen instruktion längre.
Är det likadant när det händer olyckor i samhället, alltså stora olyckor, då plockar man fram på brandkåren eller på länsstyrelsen, så plockar man fram sin beredskapsplan att nu ska du göra så och så och så och larma ut dem.
Ja, absolut, det här går igen på väldigt många områden.
Som man säger i engelska, alltså no plan survives contact with reality.
Och det betyder på svenska?
Att ingen plan överlever kontakt med verkligheten. Alltså. Så fort man sjösätter någon plan i verkligheten så rasar delar av det ihop. Det visar sig vara ganska bräcklig och ganska sårbar egentligen. För att verkligheten är för oförutsägbar, för komplex alltså, att kunna skriva upp allt. Igen, skulle man kunna göra det, då kan man automatisera bort allt. Alltså. Det går inte. Man kan inte automatisera räddningstjänsten. Man behöver mänskligt omdöme för att ta hand om de här komplexa upptrappande situationerna. Alltså.
Det är alltså ingen bra idé att försöka ta bort den mänskliga faktorn i det olycksförebyggande arbetet, menar allt fler forskare och olycksutredare. Och inte heller är den mänskliga faktorn en bra förklaring till en olycka. För även om alla system och all teknik fungerar perfekt när en olycka sker, så kan man ändå inte säga att det var människans fel, menar Sidney Decker.
Nobody comes to work to do a bad job. Piloter vill inte dö på jobbet. Ingen kommer till arbetet för att göra ett dåligt jobb. Alltså. Och läkare vill inte döda patienter. Det vill de inte. Right? De kommer till jobbet för att göra ett bra arbete. Alltså. Så vi har inga bevis för att det skulle finnas uppsåt eller vållande bakom de här mänskliga misstag som vi då efterkonstruerar. Alltså. Inte alls.
I de allra flesta fall så har inte människan för avsikt att göra fel och utsätta andra för risk eller skada. I den situation som han eller hon befinner sig så gör man det som man tror är rätt. Man försöker att undvika olyckan. Och skulle man inte klara det så innebär det ändå inte att personen gjorde fel. Det är situationen som blir fel och för att undvika framtida olyckor så måste man lära sig att bättre förutse hur olika farliga situationer uppstår och också arbeta för att undvika dem. Och det är inte omöjligt att göra det. Ja, då gick det iväg tåget. Det var grönt. Signalen nu växlade till rött där, så jag är där borta. Alla signaler är klara. Det blinkar med två vita sken. Allting ser ut som om det är rätt. Signalerna är rätt. Han som sitter där framme är välutbildad. Han kan det här. Han har kört tåg jättelänge. Han kör säkert väg idag mot Malmö här från Hässleholm. Allting är okej. Tekniken fungerar. Han är erfaren. Det ska inte hända någon olycka. Och nu hoppas vi att det inte händer någon olycka heller. Men förr eller senare kommer det att hända någon tågolycka. Men varför gör du det? Kan ni då räkna ut? Eftersom nu tekniken fungerar och han var erfarenhet så ska det inte hända. Men det händer ändå. Kan man komma snäppet vidare och räkna ut då varför det hände?
Ja, vi tror ju det. Att genom att på något sätt då tas in i samma situation som lokföraren befann sig i den här situationen när det blir fel och förstår de den fysiska miljön och den sociala miljön som lokföraren vistas i, så kan vi förstå hans beteende och genom det så kan vi då gå in och ändra den här situationen som råder och därmed skjuta det här ytterligare ett snäpp och undvika olyckan.
Alltså, ni kan komma det där lilla snäppet till alltså?
Ja, det är det vi tror och det är det vi ska jobba med i några år framöver nu.
Hur gör man rent praktiskt? Alltså sätta sig in i den situation som rådde för honom. Det låter abstrakt på något sätt.
Ja, det kanske det gör. Men rent konkret så kan man ju faktiskt göra så att man ställer sig framme i förarhytten. Följer med och pratar med personerna som är inblandade. Hör hur förhåller man sig till de olika reglagen. Vad ger man för betydelse till olika komponenter. Och väldigt konkret identifiera betydelsen av den här miljön som de vistas i.
Så att man ska alltså kunna komma ytterligare ett snäpp mot ett mer olycksfritt samhälle.
Det är vår övertygelse, ja.
För att komma fler steg på vägen mot ett allt mer olycksfritt samhälle så måste man titta på alla faktorer och inte nöja sig med att ta fram den mänskliga faktorn som en förklaring. Men det gör man alltså ofta idag. Och Sidney Decker säger så här om varför det blir så.
Om man nu tar den mänskliga faktorn som utgångspunkt, som början på en resa istället för att säga det bara orsak. Alltså, nej, det här är en effekt och vi måste faktiskt gräva fram mycket mera. Då är det en början, inte slutet. Men det är en början på en ganska skrämmande resa egentligen. För att då går vi in i ekonomi och politik och då ser vi plötsligt att jaha, potentiell för olyckor. Det är faktiskt inbyggda i de här systemen därför att vi har snålat, de är kärva i ekonomi och vi har besparingar hit och dit och vi har inte betalt och vi investerar inte i äldrevård och sånt. Vi investerar inte i det ena och det andra och vi faktiskt investerar inte i maintenance på motorer på det här flygplanet därför att vi har besparat bort det helt enkelt. Alltså. Och det är skrämmande. Det där utredningar möter ekonomi och politik. Och det är där att det blir jättesvårt att gräva ännu djupare och ännu djupare. Det är tryggt och enkelt och ofarligt att bara säga att det är mänskliga faktor. För att det är bara en the little guy, en liten man eller kvinna som behöver bära hela den förklaringsbörda så att säga. Om det nu är en sjuksköterska eller en pilot. Alltså, då behöver vi inte titta på systemet. Det är billigare helt enkelt.
Sidney Decker, professor på Trafikflygarhögskolan vid Lunds universitet, fick sista ordet. I programmet medverkade också Daniel Hummerdal, forskare vid Trafikflygarhögskolan. Och redaktör för Vetandets värld var Håkan Svensson. Nu är klockan 12.30.